Så där. Då ska jag försöka mentalt ställa om från småbarnsförälder till pastor. Hoppas det ska gå bra. Jag ska läsa lite från Andra Moseboken idag. Ni vet ju att jag är väldigt förtjust i Gamla Testamentets berättelser. Och det är så att jag tror att alla människor har en uppgift för Gud. Håller ni med mig om det? Tror ni att Gud har en tanke liksom med just dig? Att han vill göra någonting genom dig? Att man har en kallelse, kan man kalla det. Att Gud har en plan för ditt liv. Är det någon som delar min uppfattning? Kan jag räcka upp en liten hand? Nästan alla. Några som är lite försynta. Hur många då tror att man har hittat sin kallelse? Kan ni räcka upp handen? Ja, lite färre, va? Det brukar vara så. Och därför så är Bibeln sprängfylld av berättelser där människor får sin kallelse från Gud. Så att vi kan lära oss av det. Så att vi kan läsa de här berättelserna, sätta oss in i dem, känna igen oss och liksom förstå vart vi är på väg. Och därför vill jag läsa lite från Andra Moseboken och se om vi kan på något sätt se och lära oss någonting av Moses misslyckande. Vilken tråkig titel på en predikan, va? Moses misslyckande, det ska vi lära oss något av. Men ibland kan det kanske vara bra. Ska vi se här om vi läser bibelordet. Ska vi se om den här är på. Från Andra Moseboken kapitel 2 vers 11. En dag när Mose hade blivit vuxen gick han ut till sina bröder och såg på deras slavarbete. Han fick se en egyptier som slog en hebreisk man, en av hans bröder. Då vände han sig åt alla håll och när han såg att det inte fanns någon annan människa där slog han ihjäl egyptien och gömde honom i sanden. Så här börjar Moses liksom kallelse. En dag när han hade blivit vuxen, står det. Det är ju så här att ni som känner till berättelsen, ni vet att Mose, han var en israelit som levde, och Israels folk levde i Egypten. Och så befallde farao att alla barn, pojkebarn skulle dödas, och så räddade hans, Moses mamma, honom. Och la honom i en liten korg som flöt iväg. Och så faraos dotter plockade upp Mose och han fick växa upp i Egyptens palats hos farao, kungen i Egypten liksom. Och där får Mose växa upp och som av en händelse så får han också vara med och uppfostras av sin riktiga mamma. Men det är en annan predikan liksom, men bara lite kort bakgrund. Men han växer alltså upp i Egyptens palats vid hovet. Och man kan läsa i Bibeln hur han utbildades i Egyptens alla visheter. Det här var ju det mäktigaste riket på den här tiden. Och Mose får växa upp hos faraos dotter och får all den bästa utbildningen man kan få. Kanske fanns det någon liten möjlighet att han en dag skulle bli nästa farao. Är ni med? Han har rätt intressanta framtidsutsikter. Det berättas om Mose, inte i Bibeln, men på andra ställen berättas det om Mose att han fick ansvar av farao att leda Egyptens armé mot Etiopien. Så han, vem vet, men han var i alla fall väl utbildad, hade rätt nätverk, befann sig på rätt plats. Han var inflytelserik. Han hade makt. Allt liksom. Och så en dag så står det, när han har blivit vuxen. I Nya Testamentet kan vi se att han var 40. Så jag har 3 år kvar tills jag blir vuxen. När Mose hade blivit vuxen så gick han ut till sina bröder och såg på deras slavarbete. Och det här ordet såg är lite intressant i den här berättelsen. För det är inte bara att han råkar av en slump liksom se, oj, där var just jag, jag är ju inte egyptier egentligen. Jag är ju faktiskt en israelit, en hebre. Utan nej, han hade bestämt sig för att han ska göra någonting, Mose. Han visste att han var en israelit. Han visste att hans broders folk växte upp eller levde i slaveri. Och han var beredd att försöka göra någonting. Han visste från sin mamma förmodligen att han var också en hebre som hade haft den turen att få växa upp i palatset och få den här bästa utbildningen man kan få tag på. Få det här nätverket, den här makten, rikedomen som han hade. Och han tänker, jag ska se på mitt folk. Jag ska gå ut i Egyptens land, inspektera Israels folk och se vad vi kan göra. Mose är beredd att gå in som ledare för Israels folk. Han har tänkt ut en plan. Han kanske till och med känner sig kallad av Gud. Han har fått på sitt hjärta att han ska rädda Israels folk. Så han ger sig ut och ser Israel. Han tittar på dem, han reser runt. Och när det kommer till ett tillfälle då han får se en egyptier slå en hebreisk man, så tar han tillfället i akt. Han slår ihjäl honom, egyptien. Hade han behövt göra det? Han som var en av de mest inflytelserika personerna i Egypten. Han som var faraos dotterson. Hade han egentligen behövt slå ihjäl den här egyptiske vakten, som det förmodligen var, för att få stopp på den här misshandeln? Tror ni det? Han hade bara kunnat säga åt honom, befallt honom, sluta liksom. Varför gjorde han inte det? Jo, Mose inser sitt tillfälle. Han har tänkt ut sin plan. Han griper tillfället. Nu blir det perfekt, tror han. Nu ska jag börja träda fram som en ledare för Israels folk. Det här är kallelsen som Gud har för mig. Nu har jag mitt tillfälle. Han ser det framför sig och han griper in. Ska vi göra en liten paus där i själva Moses berättelse? Och hoppa in i våran tid. Därför att det var så här att egyptierna på den här tiden var de ett väldigt rasistiskt folk. Det kan man se i andra ställen i Bibeln. De såg ner på hebreerna. De såg ner på alla andra folk. De tyckte att de själva var de bästa. Och hur ska man göra när man möter rasism mot sitt eget folk? Hur ska vi i Sverige göra när vi ser rasismen i vårt samhälle växa sig starkare och drabbar våra medlemmar i församlingen som kanske inte är födda som svenskar? Hur ska vi liksom bemöta myndigheter, som i det här fallet den egyptiska vakten, när myndigheter behandlar oss på ett dåligt sätt liksom? Hur ska man bemöta orättvisor i världen? Bara en liten parentes liksom. Det har ju på sätt och vis inget med Mose att göra, men finns det någon lärdom här? Hur ska en kristen bemöta orättvisa myndigheter som kanske vill utvisa människor till förföljelse och lidande? Hur ska vi ta oss an det liksom? Någon som har en bra idé? Du behöver inte svara för en gångs skull. Det var bara en retorisk fråga den här gången. Hur ska man göra? Ska man göra som Mose? Ska man göra som Mose och liksom, nu ska vi stå upp för rättvisan och göra, nu slår vi tillbaka. Ska vi gå till attack? Nej. Det känns inte som att det var det Jesus undervisade om. Hur ska en kristen behandla myndigheter och orättvisa i samhället? Jag tror en av de saker man ska göra, det är att stå på de svaga sida och hjälpa dem. Och ta också de smällar som de får. Och sen peka på myndigheterna och orättvisan. Och visa på hur orättfärdigt det här är. Avslöja för alla i samhället den orättvisa som pågår. Kanske hade Mose kunnat få stopp på det här. Om man bara hade befallt honom att sluta och slå. Den första lärdomen i den här texten, det är att jag tror att Gud hade en kallelse för Mose. Han verkar ju känna den i sitt hjärta, att han ska bli en ledare för Israels folk. Så det fanns en kallelse till Mose som han bar på. Problemet med Mose, det är att han går händelserna i förväg och tar kallelsen i sina egna händer. Han tror utefter sitt eget huvud hur den här kallelsen ska gå till. Och slår ihjäl egyptien, den egyptiska vakten. Men här måste man ställa sig en fråga. Vad hade hänt om Gud hade sagt till Mose hur Gud hade tänkt befria Israel? Vad hade hänt? Och vad skulle ha hänt med dig om Gud berättar för dig vad Gud har tänkt göra med dig om 20 år? Om du tänker tillbaka, om jag får tänka tillbaka 20 år när min kallelse till Herren kom. Tänk om Gud hade sagt till mig när jag var 18 år. Ung och liksom tänkte på det ena och andra liksom och framtiden. Tänk om han hade sagt till mig, Christian, om 20 år. Är det 20 år sedan? Ja. Om 20 år ska du stå här på en scen i Härnösand. Du ska ha kavaj på dig. Jag ägde inte ens en kavaj på den tiden. Och du ska stå och predika för den här församlingen. Liksom. Du ska göra det och du ska engagera dig i det. Och du ska vara med i tidningarna där. Och du ska göra det. Och liksom. Tror ni att jag överhuvudtaget hade trott på det? Jag är inte säker på att jag ens hade velat det. Jag tror det är så ibland med Guds kallelse. Och det är därför han ibland inte säger allt till oss för tidigt. Tänk om Gud hade sagt till Mose. Om 40 år. Då ska du stå inför farao. Och du ska göra din herdestav till en orm. Du ska göra Nilen röd av blod. Och du ska gå genom Röda havet torrskodd. Hur många tror att Mose hade tänkt, ja, det låter som en jättefin, det kör vi på. Han hade förmodligen tänkt att nu börjar jag bli förvirrad, sinnessjuk. Alltså jag börjar få vanföreställningar hade han kanske tänkt. Och sen när han hade tänkt på den stund så hade han funderat på 40 år. Ska jag vänta i 40 år på att få gå in i min kallelse? Vad menar du nu, Gud? Jag har ju den bästa utbildningen. Jag har nätverket. Jag har kontakterna inne i palatset. Jag är ung. 40, men på den tiden. Jag är liksom i min krafts bästa dagar. Nu vill jag köra igång. Det är nu Israel lever i slaveri. Det är nu det är dags. Nu vill jag rädda Israel, hade han tänkt. Så Gud har inte sagt det här till honom än, för Mose är helt enkelt inte redo. Onekligen. Så som han beter sig. Så vad händer? Jo. Vi läser vidare i texten. Nästa dag gick han ut igen och fick då se två hebreiska män i slagsmål. Då sa han till den som gjorde orätt, ska du slå din landsman? Och han svarade, vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig som du dödade Egypten? Mose blev förskräckt och tänkte, oj, då har saken i alla fall blivit känd. Farao fick också höra om detta och ville döda Mose. Men han flydde undan Farao och bosatte sig i Midjans land. Och där satte han sig vid en brunn. Ja, har ni... har ni gått på en gata någon gång och tittat i er telefon och så har ni råkat gå in i en stolpe och så tittar ni omkring, oj, var det någon som såg mig? Har ni varit med om det någon gång? Nej? Ja. Ni vet den här pinsamma känslan, oj, var det någon som såg mig? Eller har ni, jag har inte tjuvat så mycket så jag har liksom inte, men har ni varit i skafferiet, i köket, vid godisskåpet, tittat er omkring lite, är Annika någonstans? Och sen norpat godis. Har ni gjort det någon gång? Ni vet den där känslan när man tittar sig omkring. Man vet att det här blev inget bra. Hoppas ingen såg mig. Den känslan hade Mose när han slog ihjäl Egypten. Han visste att han gjorde fel. Det står att han tittar sig omkring för att se att ingen såg honom. Det står att han gömmer sitt offer i sanden. Men det var folk som såg honom. Annika har kommit på mig nästan varenda gång och sett att Christian det saknas här. Gud ser oss. Människor ser oss i hur vi behandlar människor, i hur vi agerar. Och de hebreerna, de hade sett Mose. De hade sett att han gjort den här grejen. Det här mordet. Ryktet sprider sig. Och Mose inser, jag måste fly. Och Mose flyr bort ut i öknen. I Midjans land. Kan ni på något sätt tänka er in i de känslorna Mose hade. När han flyr. Kan ni tänka er in liksom att alla hans tankar, alla hans planer, alla hans kontakter, alla hans pengar, alla hans möjligheter har nu gått upp i rök. Allt är kört. Han tänkte att han ska bli Israels ledare, han ska befria sitt broders folk. Och han misslyckats på första försöket och tvingas fly. Han är totalt misslyckande. Han kan inte rädda Israel. Och han flyr. Precis dit vill Gud ha honom. Precis dit. När Mose inser, jag kan inte rädda Israel. Då kan Gud börja jobba med honom. För vem är det som ska rädda Israel? Vem är det som vill ha all ära? Vi brukar lovsjunga, vi brukar sjunga i våra lovsånger. Vem är det som ska ha all ära? Det är Gud. Gud vill inte att Mose ska ha äran för det Gud ska göra. Gud vill inte att Mose ska rädda Israel. Han misslyckas ju det första, på första försöket. Han är helt värdelös på att rädda Israel. Men Gud har en plan. Om vi ska stanna upp där för en sekund. Är det någon här som har varit med om ett stort misslyckande någon gång? I sitt andliga liv eller i vad det nu kan vara liksom. Är det någon som kan känna igen sig i Moses flykt här? Ni vet vad jag menar. Ofta tänker vi människor som människor tänker. Att det här var ett misslyckande. Jag har misslyckats. Jag har gjort bort mig. Nu är det kört. Men så tänker inte Gud. För att nu finns det en chans för Gud att börja bygga upp dig. Att göra någonting av dig. Som är enligt hans vilja. Så våra misslyckanden kan ofta leda till Guds vilja. Därför gör det inte någonting om vi är en bruten skara människor. Vi är misslyckade allihopa. Vi har gjort bort oss, vi har syndat, vi har fallit. Vi har tagit saken i egna händer. Vi har gått före Gud. Vi har gjort saker som inte Gud hade sagt åt oss att göra. Vi hade tänkt ut en plan. Så här ska vi göra. Kanske intentionen var god. Men det var inte från Gud. Moses misslyckande leder faktiskt till Guds vilja. För kallelsen var rätt. Han ska rädda Israels folk. Han ska bli ledare för dem. Men det är Gud som ska göra det genom honom. Och hur ska han bli en ledare för Guds folk? Är det någon som vet hur man blir en ledare för Guds folk? Är det genom att ha bästa teologiska utbildningen? Det skadar inte, men är det det som är grejen? Nej. Är det genom att ha nätverken? Känna rätt personer? Att känna Stefan Bejmark? Då är man, och om man liksom smörar lite för honom, så kan han ringa ett samtal och så får du en bra uppgift. Du kan bli pastor i någon fin församling. Är det så man gör? Är det genom att ha en titel? Mose, jag menar, jag vet inte vad han hade exakt för titel, men någon hade han säkert. Han var ju ändå faraos dotterson. Kanske en tilltänkt ny farao. Är det det som gör att man blir en ledare för Guds folk? Nej, verkar det som. Men vad är det då? Vad är det som Gud vill att du ska gå igenom där ute i öknen för att du ska kunna bli duktig på din uppgift för Gud? Vad är det du behöver gå igenom? Vad är det jag behöver gå igenom? Det blir mycket retoriska frågor här nu till dig, men jag vill att du ska liksom tänka in i din situation och ditt liv. Vad är det för öken du behöver gå till för att hitta din väg till din kallelse? Vad det än är för öken du måste gå igenom, så börjar den alltid i ditt misslyckande. Så var inte rädd för misslyckandet, utan se det som en möjlighet för att Gud kan resa dig upp. I sista versen där ser vi: Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. Det var den öken som Mose behövde gå igenom. Vem är Jetro? Bara för att stanna upp vid handen en liten sekund. Vem är den här prästen i Midjan? Vad är Midjan för någonting? Midjan var en son till Abraham. Var det någon som visste det? Det var ingen, va? Inte jag heller. Jo, Enset visste. Abraham fick en mängd barn. Isak bland annat. Han fick också ett barn som han kallar Midjan. Som skapade ett folk ute i öknen där. Den här prästen i Midjan. Hur tror ni han har blivit präst? Präst och präst. Men alltså, hur tror ni han har blivit en gudsman? Jo, Abraham har ju naturligtvis berättat för sin son Midjan. Och som i sin tur har berättat liksom vidare och fört vidare kunskapen om Gud. Och nu möter den här barnbarnsbarnet, eller vad det nu kan vara, till Abraham en annan ättling till Abraham, nämligen Mose. Och Jetro, han får berätta för Mose om kunskapen om Gud. Och Mose får ute i öknen ödmjuka sig. Han får precis som Jesus gå ner från sitt fantastiska palats och ner bland enkelt vanligt folk. Han får lära sig att bli en herde. Han får lära sig att valla får. Han får lära sig att försvara fåren. Han får lära sig att ta hand om fåren. Är det någon som börjar förstå vad det är för lärdom som Gud vill ge Mose innan han ska bli redo för att bli ledare för Israel. Han ska bli en herde. Vet ni vad det latinska ordet för herde är? Ni som är spansktalande. Vad är herde på latin? Pastor. Han ska bli en pastor. Han ska bli en gudsman. Alla de kunskaper han kunde få vid det egyptiska hovet, det är ingenting mot vad det han ska få lära sig bland fåren ute i öknen. Att få bli en ledare i Guds folk bygger inte på utbildning, nätverk, kontakter. Det bygger på att vi lär oss av Gud att bli en herde för Guds folk. Och det behövde Mose lära sig. Så avslutningsvis, vår plan är inte alltid Guds plan. Det du tänker ut, även om det är smart, riktigt smart till och med, så är det inte säkert att det är från Gud. Det lärde sig Mose i 40 år. Och så sista texten i vers 23. Det gick en lång tid och under den tiden dog kungen i Egypten. Men Israels barn suckade och klagade över sitt slaveri och deras rop över slaveriet steg upp till Gud. Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud såg, precis som Mose såg Israels slaveri. Nu är det Guds tur att se till Israels barn och Gud kändes vid dem som sina, står det. Nu var det Guds tur att se, inspektera Israel och se situationen och bestämma sig för, nu är det dags för mig att kliva in på scenen. Mose gjorde ett misslyckat försök för 40 år sedan, men nu ska Gud göra det. Tror ni det kommer gå bättre? I verserna efter här så visar sig Gud för Mose i den brinnande busken och börjar arbetet liksom. Mose, nu har du försökt, nu är det min tur liksom, säger Gud. Och jag tycker att det är intressant, avslutningsvis för andra gången. Vi har en gång kvar. Jag tycker det är intressant i vers 24 där. Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham. Alltså det var inte för att Israels folk var så rättfärdiga. Det var inte för att de var så bra. Det var inte för att de bad så, hade bönemöten en gång i veckan. Vad var det som gjorde att Gud såg till sitt folk? Jo, hans förbund. Varför väljer Gud att se dig? Att ge dig en uppgift? Varför kallar Gud dig in i tjänst? Är det för att du är så bra? Är det för att du ber på dina tider? För att du är expert på Bibeln? Nej, det är för hans förbund med dig. Det är för att han har frälst dig genom Jesus på korset. Därför vill han ge dig allt det som finns liksom i himlen av andliga gåvor att ge och kallelse. Det är inte på grund av dig, utan på grund av det förbund som han har instiftat. Därför beror det inte på hur duktig du är, utan på att Gud väljer att agera genom dig. Så dåligt självförtroende kan man ha. Men Gud har ändå en uppgift för dig. Det beror inte på dig.